En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Medan räntan har sänkts för bolåntagare pågår samtidigt en kraftig höjning av hyrorna. Förra året höjdes hyrorna med 5% i genomsnitt, den största höjningen sedan 1993. Och det ser ut att bli ungefär lika mycket i år. Idag ska vi prata om hyreschocken med reportern Olle Bergvall på Dagens Arena. I dagens avsnitt av Starta pressarna, en podd om ekonomi och politik från Aftonbladets ledarsida som produceras av det fackliga idéinstitutet Katalys med mig, Daniel Sunen. Ja, välkomna till Starta pressarna. Med mig idag har jag de två skjutjärnsreporterna. Har ni visat er som? Elisabeth Lindberg, utredare på Katalys. Välkommen.
Tack så mycket.
Och Max Järnek, du är också här. Samhällsekonomisk utredare.
Ja, hej.
Och vi ska snart in på ämnet när jag intervjuat Olle Bergvall på Arena. Om hyrorna, han är verkligen expert på det. Och när jag lyssnar på den här poddintervjun så blir jag jävligt förbannad. Jag bor själv i hyresrätt, men det är inte det handlar om, utan det finns någon, liksom, det är någonting som pågår här. Det är någon sorts långsam eller ganska snabb, får man väl säga. Man skinnar folk just nu. Det är någon sorts skinnarekonomi som går igång. Kan vi säga någonting om det? Liksom? Vad tänker ni om det? Hyrorna stiger, lönerna ska stå still, tänker man. Då ska de upp 4%, men lönerna ska minska, öka lite, men allting annat ökar snabbt.
Ja, alltså det är ju liksom en sak efter en annan. Först var det pandemin och sen så var det inflationen på det med matpriser och elpriser som ökade. Och sen så höjde man räntan i respons till det. Och sen så är det nu när liksom inflationen och räntan äntligen börjar gå ner. Nu kommer nästa grej, nu kommer hyreschocken. Och det är någon sorts eftersläpning av den här pandemichocken. Men allt det gör ju att folk kommer ju inte börja spendera. Folk har inte pengar. Och det är därför jag har svårt att tro att det kommer någon återhämtning nu i ekonomin. Att det kommer gröna skott. Jag tror att vi kommer fortsätta vara i den här stagnationen med hög arbetslöshet, låg köpkraft. För att folk har inte råd helt enkelt.
Det var ju precis det här man pratade om just när kritik började riktas mot att man hanterade inflationschocken med väldigt snabba räntehöjningar. Att räntehöjningar får ju effekt först på sikt, vilket gör att de verkliga konsekvenserna kanske man känner efter 2-3 år. Och nu är vi ju där 2-3 år senare efter den första kostnadschocken. Så att ja, man kan väl nästan säga att det har bara börjat.
Och en anledning till att hyrorna höjs så mycket nu är också för att räntan har varit hög och att fastighetsägarna har fått betala höga räntor som de sedan nu skickar vidare. Så att, att använda räntevapnet för att bekämpa inflation har ju skapat fler problem än vad det har löst.
Och jag såg här igår så passade jag på att storhandla kaffe. 2 paket Arvid Nordqvist för 110 spänn på Lidl.
De hittat.
Alltså det är ju helt absurt. 55 kronor halvkilot. Och det är matpriserna har stigit jättemycket i januari. Det har ju pumpat på. Det kanske stagnerade lite grann ökningen förra året. Men det är på jättehöga nivåer. Och nu stiger det och vissa saker ännu mer. Och så hyrorna då. Det är ju väldigt mycket som drabbar liksom, människor med små marginaler. Och samtidigt har man då skattesänkningar här som kommer och rullar ut nu under det här året för höginkomsttagare. Och snart kanske även för riskkapitalister. Vad säger det här om den här liksom, högerregeringens prioriteringar och är det ens bra konjunkturpolitik?
Nej, det är ju snarare, skulle man kunna säga, alltså procyklisk politik. Ett väldigt svårt ord, men alltså att man spär på. Är det lågkonjunktur?
Det är alltså så inte att pensionärer cyklar?
Nej, det har ingenting med cykel att göra. Utan snarare då att är det lågkonjunktur så stramar man åt ännu mer. Så att redan ansträngd ekonomi, hushållsekonomi, får det då ännu tuffare av att regeringen inte alls på något sätt stimulerar hushållens konsumtion.
Ja, det har ju liksom på pappret har det varit en hyfsat expansiv budget ändå de här senaste åren. Jag tror det var 1,5% underskott förra året. Men som du säger, eftersom man då sänker skatterna för de med högst inkomster som inte behöver pengarna, som inte använder pengarna, så stimulerar man inte ekonomin och får man inte igång ekonomin. Utan om hyrorna höjs, om bostadsbidraget släpper efter, om man inte får sitt bostadsbidrag ens. Det är någonting som Olle kommer in på i den här intervjun, att handläggningstiderna kan vara 3-4 månader för att få sitt bostadsbidrag. Under tiden tar folk lån för att kunna ha råd att bo kvar. Så att, det är också någonting som spär på den här krisen, att låginkomsttagarna får inte en chans att återhämta sig, för då kommer nästa kostnadsvåg på dem.
Det är otroligt orättvist, och det finns ju någonting här också att när sak läggs på sak, det är väldigt få av de här grupperna som har lobbyister. Alltså det är ingen som de här riskkapitalisterna som har lobbat i 10 år för att få liksom, ja, vinstbeskattning på sin inkomst, eller kategoriseras som bolagsutdelning istället för inkomst och lägre beskattat då. De grupperna har ju starka lobbyister, medan lågavlönade pensionärer, ja, men det är facket, i hyresgästföreningen, och liksom det här är grupper som helt enkelt sitter jäkligt risigt till. Alltså, jag tänker så här, ett perspektiv från vår sida här i podden är ju att det här är orättvist. Det är liksom, det ökar ojämlikheten. Det är ju en nivå av detta. Men nu börjar det här bli att den här orättvisa politiken leder också till att konjunkturen inte återhämtar sig. Mm. Det är liksom dåligt även på makronivå. Kan vi säga någonting om det?
Ja, absolut, det är det ju.
Ja, vi pratar ju också en del om just det här att å ena sidan så är det ju låginkomsttagare som drabbas då extremt hårt. Men att hyrorna höjs och att det är svårt att hitta bostad till ett rimligt pris, det drabbar ju även stora delar av medelklassen. Man utbildar sig, man ska flytta till en större stad kanske, och det finns inga boenden som man har råd med, trots då att man har, ja, men ett ganska bra jobb med en hyfsad lön. Så att kostnadschocken liksom drabbar ju väldigt, väldigt brett. Och drabbar det brett, då blir det dålig konjunktur.
Och du, Max, är inne på det här med arbetslösheten väldigt mycket. Den har ju också kommit riktigt skitsiffror här, så helt häpnadsväckande siffror. Som man nästan gnuggar sig i kinden, liksom i ögat, om är det här sant? Kan du säga någonting om det?
Ja, det var just nu i januari som de var uppe på 9-10% någonting på den här Statistiska centralbyråns undersökning, som visserligen kanske inte var säsongsrensat, men den ligger ju väldigt högt, den ligger ju på 8,5% och kanske ännu mer. Så att det är ju historiskt hög arbetslöshet, och sen så har den ju också varit väldigt hög de senaste 30 åren, så att man har ju, det är ju ett kroniskt problem som nu bara blir värre och värre. Och för att gå in på det med lobbyister som du nämnde förut, så har ju hyresgästföreningen då som ska föra deras talan, men det som hänt nu på senare år är att man har kommit fram till en ny modell, som vi kommer in på intervjun senare, där om inte hyresgästerna och fastighetsägarna kommer överens, så går det till en skiljedomare. Och vad det verkar som, så är det många fastighetsägare som nu tvingar fram att det går till en skiljedomare som bara sätter en hyra mitt emellan deras olika krav. Och då kan fastighetsägarna begära 15% hyreshöjningar, och sen så får de 10%, eller kanske de får 7-8 eller sådär. Så att den modellen är också i gungning.
Det är som att de försöker liksom stressa sönder systemet. De fick inte marknadshyror under Löfven-regeringen. De har inte fått det hittills under den här Kristersson-regeringen. Jag var på ett seminarium hos fastighetsägarna i Stockholm med Kops. Det var min tes att de stressar sönder systemet. Och de tror att de kommer göra väldigt bra vinster på det. Men det kan ju också bli det här. Förhandlingsmodellen vi har, den kanske på ett sätt då är, tycker fastighetsägarna, det ger inte dem full valuta för sina fastigheter. Nej, för att bostäder är inte bara en vara på en marknad. Men om man förstör det systemet, så kan ju också, det var det jag sa på det här seminariet, då kan ju också svaret bli att man ändrar i ägandet och i hyressättningssystemet. Det måste ju inte bli, det kan ju först röra sig mot marknadshyror, men det kan ju också bli ett annat svar. Så att det här balanspunkten med något sorts bruksvärde, som naturligtvis har liksom, det finns dåliga bitar med det och det finns bra bitar med det. Jag är för det liksom på helheten. Framförallt inte för att det är en stor bostadsbrist. Bara släppa hyrorna fria i storstäder. Det är helt psykopatiskt. Men liksom, bara nationalekonomer kan tro detta funkar. Eller det kommer ju funka för fastighetsägarna, för den som kan betala hyran. Men poängen är att det kan ju också bli regleringar som är mycket mer långtgående då. Och vill man undvika det, expropriering av fastigheter, då ska man kanske slå vakt om någon sorts rimlighet. Och att få 5% ökad intäkt på sitt kapital, alltså höjda hyror på det sättet, jag förstår att de också har kostnadsökningar, men jag har inte sett att vinsten har gått ner i fastighetsbranschen.
Nej, sen ska man kanske vara försiktig med att peka ut en konflikt mellan fastighetsägarna och hyresgästerna, alltså som att det är huvudkonflikten här, för att de har ju sina kostnader också som de har behövt ta under pandemin och inte kunnat skicka vidare tack vare den här modellen som hindrar allt för höga hyreshöjningar. Så det är många fastighetsägare som ligger risigt till och som inte får ihop sina kalkyler. Så att jag skulle säga att det är ett politiskt misslyckande att man inte gör byggandet tillräckligt lönsamt. Att man inte har tillräckligt med stöd för det. Och den här idén att folk ska kunna bo billigt och centralt och med hög standard och att alla ska kunna ha en anständig bostad. Det är ju ingenting som kan uppnås via marknadsmekanismen. Man måste ju ha en aktiv politik för det. Och det har man inte haft på 30 år. Så att det är där misslyckandet ligger.
Mm. Man ska också komma ihåg då att väldigt många kommuner lever ju också mycket på just bostadsbyggandet och att få in väldigt stora avgifter då från marken som man äger. Och som,
jordränta.
Ja, jordränta liksom. Tomträttsavgift brukar man kalla det i modern tappning, men det är egentligen samma sak. Och det här liksom, dels då när byggandet stannar av så blir det stora hål i liksom de här intäkterna och då försöker man kompensera det genom att till exempel höja då avgifterna väldigt mycket för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.
Det är en bostadsrättsförening i Liljeholmen som det har stått om tiden som har fått liksom sin
precis,
hyra
precis.
Till många miljoner per år. Jag tycker själv att det låter helt orimligt.
Ja, men det är ett väldigt smart sätt då för kommuner att liksom täcka upp för att man behöver helt enkelt kompensera statsbidrag som uteblir och skatteintäkter som inte kommer in för att arbetslösheten ökar och så vidare. Och det här blir en ond spiral då där alla liksom jagar hela tiden de här intäkterna för att försöka kompensera sig. När...
Det är Svarte Petter.
Ja,
man
precis.
Alltså, till slut precis. Så måste någon betala det här. Välfärdens kostnader.
Ja, precis.
Men jag tänker så att vi kommer lite grann ha ett tema. Vi har ju redan pratat här i podden med LOs ordförande Johan Lindholm. Vi hade Cervenka här prata räntor i samband med räntebeskedet. Vi kommer att träffa liksom folk som har med matpriser att göra. Vi kommer att prata nu med hyror, elpriser. Vi kommer att bevaka lite grann den här kostnadschocken som rullar in över landet eller har rullat in över landet och slår väldigt hårt mot folk. Så att det kommer att vara lite grann en underström här i podden så vi kan bevaka och förstå vad de här prisökningarna beror på. Och det kommer vi göra under våren. Jag tycker att vi helt enkelt går in på den här utmärkta intervjun som ni har gjort. Och ja, helt enkelt rulla bandet, Sixten.
Välkommen, Olle Bergvall som är reporter på Dagens Arena.
Tack.
Ja, vi har pratat mycket om det här med att räntan sänks och att det nu blir en lättnad för de som äger sitt boende. Och det kommer en återhämtning i ekonomin för att folk kan spendera mer och sådär. Men det som händer samtidigt är att hyrorna höjs och höjs mer än vad de har gjort på 30 år. 4% höjdes hyrorna med 2023 och sen så 5% 2024 och det ser ut att bli något liknande i år, ungefär 5% också. Och det är ganska mycket, det är rätt få som har en löneökning på 5% per år. Vi får se hur det går i avtalsrörelsen nu, men LOs utgångsbud är ju mindre än det, det är 4,2% och kommer ju landa någonstans under det får man väl gissa. Så att man kan ju tänka rent makroekonomiskt, vad kommer hända med återhämtningen om det är så att 3 miljoner människor får se sina hyror höjda och att lönerna halkar efter. Och sen så är det ju såklart stora mänskliga konsekvenser också av det här vi ska prata om. Så att Olle Bergvall, vi kan väl börja med att fråga helt enkelt, varför höjs hyrorna så kraftigt nu?
Ja, det beror ju förstås mycket på det ekonomiska läget som har varit i Sverige de senaste åren. Hög inflation, räntehöjningar och ökade kostnader för energi, el, värme, avfall och liknande underhållskostnader för fastighetsbolagen helt enkelt. Och det här ligger ju delvis till grund då för förhandlingarna i den här trepartsmodellen som hyresmarknadens parter kom överens om då våren 2022. Så det har ju varit kraftiga smärtsamma ökningar för fastighetsbolagen också, precis som det har varit för hyresgästerna. Och det är väl det korta och enkla svaret på varför vi har sett sådana här stora hyreshöjningar.
Är det så att de här kostnaderna som bolånetagare fick under pandemin som slog direkt igenom när räntorna höjdes, är det då att de släpar efter nu att hyrorna inte höjdes så mycket då 2021, 2022? Utan att det kommer liksom en viss eftersläpning.
Jo, precis. För de här förhandlingarna då, och de ekonomiska parametrarna, det är ju smetas ut över 3 år då bakåt. Så att de här räntehöjningarna som har varit 2022 och 2023, de liksom ligger ju kvar där fortfarande. Och därför har ju då fastighetsägarna påpekat att det fortfarande varit väldigt kraftiga kostnadsökningar för dem. Och de här räntorna står hårt.
Ja, så det är både inflationen som skapar problem och höjer kostnaderna och sen så elpriserna. men också det sättet som vi försöker bekämpa inflationen, det vill säga räntehöjningarna, som också lägger på kostnader. Och det har ju varit ganska stökiga förhandlingar nu under hösten mellan fastighetsägarna och hyresgästföreningen, när man har sett att vissa fastighetsägare har haft 15-procentiga ökningar av hyran och sådär, nästan liksom fantasibud. Sen så har det inte landat på det slutändan, men kan du säga någonting om varför den processen har varit så stökig nu?
Nej, men det är just som du säger, de har yrkat på mellan 10, 12 och 15% fastighetsägarna, och man ska också väga det här mot hyresgästernas intressen, och det är det som hyresgästföreningen ska göra då. Och de har ju liksom sagt det, att det här kan ju inte några hyresgäster betala, de här kraftiga hyresökningarna. Och sen har vi då haft det här nya då, i och med trepartsmodellen, att fastighetsägare från 2023 januari där har kunnat gå till en skiljeman i hyresnämnden. För att om de inte kommer överens i förhandlingar så kan den lösas av en oberoende skiljeman då. Och det började man ju då med 2023, och sen förra året så gick fastighetsägarna ut med påkallade förhandlingar ovanligt tidigt, redan innan sommaren. Och menade att men processen har varit så utdragen, vi vill undvika retroaktiva höjningar, vi får komma till en lösning så snabbt som möjligt helt enkelt. Och hyresgästföreningen har anklagat fastighetsägarna för att det här gör man för att så snart som möjligt kunna gå till en skiljeman, för att man inte har varit intresserad av att förhandla. Så det har varit väldigt höga tongångar mellan de här två parterna i hyresmarknaden då de senaste två åren. Och det beror ju på att de står så otroligt långt ifrån varandra i förhandlingarna helt enkelt. Jag såg att i Stockholm så innan man gick till skiljeman så låg fastighetsägarnas bud på 7,8. Och hyresgästföreningen hade lämnat på inte ens, jag tror omkring 3%. Så att de ligger väldigt långt ifrån varandra.
Ja, jag tänker för lyssnarnas skull att vi kanske ska prata lite om hur den här förhandlingsmodellen för hyror fungerar i Sverige. Många vet ju kanske att när lönerna sätts så är det två parter och de förhandlar med varandra. Men hyresmodellen är lite snarlik men ändå inte riktigt. Skulle du vilja förklara lite hur den ser ut?
Ja, den är inte, ja precis. Man kallade ju det här trepartsmodellen för det nya Saltsjöbadsavtalet då. Och det betyder liksom att men man går ungefär som lönerna sätts av konkurrenskraft och sånt där. Liksom menar man att det här är de parametrar som ska gälla för hyrorna. Och jag vet inte riktigt, det har ju inte, det är inte riktigt samma sak. Man har ju till exempel inte som hyresgäst rätt något strejkvapen man kan gå till. Liksom. Man kan inte vägra betala en förhandlad hyra till exempel. Då förlorar man ju, förverkar man ju sin besittningsrätt och sådana saker. Så att de har inte riktigt samma ställning helt enkelt som i arbetsmarknaden där löntagarna liksom kan gå till konflikt då med
arbetsgivarna. Men de kan påverka då hyresgästföreningen?
Hyresgästföreningen kan ju påverka med opinion och naturligtvis så kan de påverka i förhandlingarna också. Så det är ju en förhandling och den är ju unik i världen. Annars är det ju marknadshyror och hyresgäst och fastighetsägare, hyresvärd som kommer överens. Så då, jag har sett i andra länder så har man ju bestämt att sätta ett tak på hur mycket man får höja hyrorna då när det har varit så hög inflation. Alltså Danmark hade mellan 2023 och 2024 max 4%. Och även i Tyskland har man sett det och i Skottland liknande. Men i Sverige har vi då den här förhandlingsmodellen där politiken inte ska lägga sig i. Precis som i arbetsmarknaden då. Så på så sätt liknar det ju dem. Det är en unik svensk modell. Den kallas ju också en del av den svenska modellen.
Den är ju lite, vad ska man säga, under hot på ett sätt. Det har ju diskuterats att man skulle gå över till mer ett marknadsbaserat system, och vi vet ju under januariavtalets tid så gjordes det ett försök som inte lyckades. Vad tror du, kommer det här förhandlingssystemet att fortsätta finnas eller har det liksom nått vägs ände?
Ja, de tragglar sig ju fram liksom i den här trepartsmodellen och den ska väl utvärderas nu här i vår, men man tror ju då att den kommer att man kommer fortsätta gå efter den och förhandla vidare. Så det är klart att fastighetsägarna har ju anklagats för att vara att ha ett politiskt intresse av att sätta det här systemet i gungning då av hyresgästföreningen, menar att de vill ha just då marknadshyra. Och jag har även hört från då experthåll Lennart Weiss på Veidekke har ju sagt att han tror att kanske går man ut med de här höga yrkandena för att ta det vidare till skiljeman och då på så sätt liksom sätta hela systemet i gungning för att bollen ska komma i knät på regeringen så att man ska göra någonting. Men regeringen, det är ju jättelåst läge där. De har ju, skulle ju vilja gå vidare med fri hyressättning för säkert när de tillträdde, men Sverigedemokraterna bromsar ju det här så, och de verkar inte vara så rubbliga. De vacklar inte i den frågan helt enkelt faktiskt.
Nej.
Så jag vet inte, de är jättesvårt att svara på.
Nej, men vi har ju haft Hyresgästföreningens chefsekonom här i podden, Martin Hoverberg, och på honom har det ju låtit som att en del fastighetsägare inte är så intresserade av den här modellen längre. Men tror du att det finns reformer eller någonting som skulle kunna göra då att den fortsätter överleva? Eller är det snarare liksom den här politiska dragkampen som kommer fortsätta?
Ja, jag tror det. Ett tag till i alla fall kommer den där politiska dragkampen att fortsätta. Och den är väl inte helt ny heller. Den Nej. Har ju funnits tidigare också. Men det är klart att det har varit extra mycket konflikter nu och jag själv reagerade på det och skrev ett par artiklar just om man skulle sätta ett märke för hyressättningen, ungefär som man har då på arbetsmarknaden.
Just det.
Men det är inte, verkade varken fastighetsägarna eller hyresgästföreningen vara så intresserade av, just för att hyreshöjningarna ska återspegla de lokala förhållanden också, ekonomiska utveckling.
Och de ändras förstås hela tiden.
Ja, så är det också, precis. Och så vill hyresgästföreningen vill ju gärna sitta kvar vid förhandlingsbordet också.
Ja, det är klart.
Men det verkar som att det är någonting som saknas för att det ska bli som modellen på arbetsmarknaden, just den här maktbalansen, att det verkar vara en skev maktbalans, att det inte finns någon motsvarighet till strejkvapnet. Vad hade kunnat göra balansen mer jämn mellan de här parterna, tror du?
Ja, det är också en jättesvår fråga för mig att svara på. Jag vet inte faktiskt hur man skulle kunna jämna ut den här maktbalansen. Fastighetsägarna har ju menat att hyresgästföreningen innan det här skiljemannaförfarandet kom då har haft makt att sitta ut förhandlingarna och få liksom ha något slags veto över, för att de inte kunnat ta det vidare då. Som allmännyttan har ju haft hyresmarknadskommittén där de har haft ledamöter som har kunnat lösa konflikten, men det har inte fastighetsägarna haft tidigare, så de menar ju att det har varit obalans på andra hållet helt enkelt.
Och här ska man kanske lägga till att, som jag har förstått det, så behöver man inte, som hyresgäst behöver man inte betala en hyreshöjning som inte har godkänts av hyresgästföreningen. Att rent juridiskt så kan man bara strunta i det och betala den gamla hyran.
Precis, om inte den är förhandlad så kan man struntar i att betala, man kan gå till hyresnämnden då också med den och få den prövad där helt enkelt. Och det finns ju hyresvärdar som sätter så kallade egensatta hyror. Men det är ju väldigt få som, ingen tror jag, hyresgäster som har, kanske några, men väldigt få hyresgäster har gått till hyresnämnden och fått den prövad i alla fall. Och det vet jag inte om det är för att de inte vet om att de har den möjligheten eller om man inte vill tar den här juridiska processen eller om man är nöjd med den hyran som man har kommit överens med då med hyresvärden. Men helt rätt, oförhandlade hyror kan man ju få prövade hyresnämnden och man behöver inte betala dem.
Ja, men det är nog många som känner att de inte riktigt vågar inte betala en hyreshöjning eftersom de riskerar att bli räkta då kanske. Men det är intressant att den här möjligheten finns och det var också intressant om man fick ut det budskapet att folk kände till detta, för jag tror det är många som inte vet att de inte behöver betala en sån hyra som hyresgästföreningen inte har gått med på.
Ja, precis. Nej, men jag tänker också det här med hyreshöjningarna. Det hänger ju också ganska mycket ihop med då att man, det är stora delar av liksom fastighetsbeståndet som behöver renoveras. Och ska det inte renoveras så behöver man riva dem och kanske bygga nya bostäder. Och du skrev bland annat om Botkyrka och den här stora utförsäljningen som var där 2013. Och där sålde man ju av ett stort fastighetsbestånd för att man då inte tyckte att man hade råd att renovera upp det. Och det har nu då, på 6 år hade det haft 4 olika ägare. Och samtidigt så har det då ökat liksom kraftigt i värde. Och vi vet ju, många känner till liksom den här berättelsen. Och det finns massor av exempel på att en riskkapitalist köper ett område, säger att man ska ta hand om det, men blåser snarare upp värdet och sen säljer vidare det och lämnar det liksom. Och det här med liksom att kommunala fastighetsbolag då hela tiden minskar sitt ägande, det har krympt då från ungefär 25% 1990 till 16% idag. Bidrar det också till att det blir högre hyror eller att det blir svårare att liksom förhandla hyror? För att helt plötsligt sitter man ju kanske i en helt annan sits då som hyresgästförening, att man ska förhandla med ett riskkapitalbolag istället.
Ja, det är ju en bra fråga. Det som gör att det kan bli högre hyror när det händer sådana här försäljningar och allmännyttan minskar är ju att det har visat att privata hyresvärdar höjer hyrorna mer. De renoverar och höjer hyrorna mer än vad allmännyttan gör.
Mm.
Så, och nu har vi ju som sagt också det här skiljemannaförfarandet, och vi ser att i Stockholms stad så kom allmännyttan överens med hyresgästföreningen om en hyreshöjning nu i år på 4,7%. Skiljeman beslutade om 5,3%.
Mm.
Så där har ju också en skillnad på just hyrorna. Det. Så det är klart att det kan bli fler skillnader utifrån det här också, inte bara från renoveringarna, styckrenoveringarna då, för att höja standarden. Sen en sak som apropå det här med renoveringar och sånt där, det är ju att det har visat sig att hyresgäster kan påverka just där genom att bilda opinion när en hyresvärd eller fastighetsbolag vill kraftigt renovera, kraftigt öka hyrorna då. Då kan det visa sig att om det blir en kraftig opinion, protester, så har hyresgästerna fått igenom med sina villkor. Att kanske renovera lite mindre, inte så mycket standardhöjande åtgärder som då höjer bruksvärdet och hyran. Så protester har ju enligt forskning då visat löna sig i vissa fall då när det gäller just den biten.
Mm.
Mm. Vi kanske ska förklara det här för lyssnarna med bruksvärde och när man får och inte får höja hyran. Man får höja hyran om man genomför en renovering. Intressant. Men måste det vara en särskild omfattning på den renoveringen, eller kan man ändra räcket på balkongen och sen säga att nu har vi renoverat lägenheten, eller hur ser det ut med det där?
Ja, då ska ju hyran jämföra sig med likvärdiga lägenheter. Så höjer man då standarden, parkett i golven, diskmaskiner, tvättmaskiner, helrenovera badrum och andra liksom tillägg, så jämför man det sen med närliggande lägenheter och deras standard. Och då kan man höja hyrorna om bruksvärdet då alltså ökar för det i och med det. Så man kan ju inte göra bara ett litet ingrepp och sen höja hyran så kraftigt, men just de här standardhöjande gör att man kan höja hyra med 40-50% ibland.
För det har väl varit en kritik ibland också att de här eller ägarna då de har inte gjort stambyten, men de har bytt ut köket och så har man höjt och hyran, ja, väldigt kraftigt.
Det var ju det, det som du tog upp där med Botkyrka till exempel, som de sa, ja, vi kan inte stambyta, vi säljer det här beståndet, och sen går ett annat riskkapitalbolag in och så kanske man gör lite mindre sådana här styckrenoveringar, man kanske som sagt parkett eller diskmaskiner eller sådana saker, och sen höjer man hyrorna där, men som det var i Botkyrka då så gjorde man ju inget stambyte.
Nej, det är som och faktiskt det, behövs.
Ja. Ja, men värdet höjdes ända från 700 miljarder 2013 till 6 miljarder
2019.
700
miljoner.
Ja, förlåt, inte 700 miljarder. 700 miljoner 2013 till 6 miljarder 2019.
Mm.
Hur kan det öka så otroligt mycket på så kort tid?
Ja, det är väl att man skriver väl upp värdet. Sen vet inte jag om det är det reella värdet. Just den biten kan inte jag så mycket om, men det är väl i och med att man höjer hyrorna till exempel och sådana, så ökar ju värdet på fastigheterna. Och det är ju, fastigheterna har ju blivit en jättesak för just riskkapitalbolag att investera i.
Ja, precis.
Mm. Och någonting som hänger ihop med det här att hyrorna ökar är ju att socialbidraget också har urholkats på sista tiden. Jag läste en rapport av Riksrevisionen som sa att socialbidraget inte uppfyller sitt mål med tanke på att det är fler och fler som blir trångbodda. Och man har infört ett extra tillägg till bostadsbidraget nu under pandemin, men det har man tagit bort nu. Och det är även så att det är väldigt lång tid att få sitt bostadsbidrag ofta. Så hur ser det ut med det?
Ja, bostadsbidraget, det här tillägget då som kom under pandemin har inte tagits bort utan det förlängdes, men man sänkte nivån på det. Man kunde få tidigare innan årsskiftet här, nu kunde man få 40% utöver det ordinarie bostadsbidraget då som barnfamilj. Nu kan man få 25% och det innebär ungefär enligt makalösa föräldrar då 680 kronor mindre i månaden. Och sen ska det fasas ut nu till juni här, så efter juli så försvinner det här tillfälliga bostadsbidraget. Och precis som du säger så är det ju flera som har pekat på att bostadsbidraget urholkas. Och det tror jag man är ganska överens om bland parterna på hyresmarknaden. Och det har inte följt med hyresutvecklingen sedan 1997. Ja, trots att hyrorna mer än dubblerats under den här perioden. Så den här boendekostnadsgränsen för en tvåbarnsfamilj då, den sattes 97 och var 5900. Och det skulle ha varit dubbelt så mycket idag då, enligt Hyresgästföreningens beräkningar. Över 11 000. Så på ett så sätt så urholkas det ju att du inte kan efterfråga tillräckligt rymliga bostäder längre. Vilket Riksrevisionen då pekade på. Ja,
ja, men hur kan det ta så lång tid innan man får ut sitt bostadsbidrag även om man har rätt till det?
Det togs ju upp förra året då. Det var Försäkringskassan sa att man var, jag tror, 1300 färre anställda på grund av kostnadsökningar och effektiviseringar, nedskärningar och sånt där. Och då var det upp till 3 månader i september för att få bostadsbidrag. Nu är det upp till 4 månader. Och då jobbar de ändå övertid nu på Försäkringskassan för att korta tiderna så mycket som möjligt. Och det kommer inte, de förväntar inte att väntetiderna kommer att kortas för den senare delen av 2025. Och nu kommer också hyreshöjningarna igång här i januari, februari. Men det beror ju på, enligt Försäkringskassan själva, att man inte har haft tillräckligt stark personalstyrka.
Mm. 4 månader att vänta är ganska länge är för någon som länge lever på marginalen.
Ja, ja, verkligen.
Verkligen, och det blir också ett jättedilemma då om man tänker att man får högre och högre hyror och bostadsbidraget hänger inte med. Och så säger man samtidigt då att det är för låg efterfrågan för att bygga fler bostäder. Där på något sätt, den ekvationen blir ju väldigt spännande, för att det blir ju egentligen att man på politisk väg sänker efterfrågan.
Ja, ja, precis. Ja.
Ja, och någonting som också hänger ihop med det här med ökade hyror och minskat socialbidrag är att antalet vräkningar har ökat. Jag läste att det var 10% fler vräkningar förra året än året dessförinnan. Det var 3042 stycken. Och i 700 av de som drabbades var barn också, vilket går emot barnkonventionen. Så att, hur ser den trenden ut med det? Har den trenden vänt åt fel håll nu igen efter pandemin?
Ja, det har den ju verkligen. Jag tror 21% fler vräkningar sedan 2022 och 10% ökning nu senaste året då. Sen som en rapport visar på från Arena Idé så finns det också ett stort mörkertal här. Man tror där att det kan vara 4 gånger så många fler som vräks, för att det är många som flyttar innan. När vräkningsbeslutet kommer så flyttar man innan det verkställs helt enkelt. Så det kan vara bra många fler. Och ja, det går åt fel håll och det ser ju både Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna väldigt bekymmersam på, och Sveriges Allmännytta. Och här pratar man ju mycket om hur ska man få bättre samverkan med socialtjänst, hyresvärd och så. Men det var Sveriges Allmännytta gick igår ut med pressmeddelande där man skriver liksom att trots att vi samverkar så det är den krassa sanningen är att färre har råd att betala sin bostad idag.
Ja. Och vart tar man vägen sen då, de som vräks?
Ja, det är ju det som då kanske då socialtjänsten ska kunna upprätta ett socialt kontrakt så att man kan en bostad som de kan fixa då ganska snabbt. Så det är väl liksom den lösningen man vill se, fler sådana lösningar mellan socialtjänsten då. Och där har enligt vad jag läst mig till brustit en del helt enkelt. Så då kan man hamna i tillfälliga boenden, du kan hamna på dyra andrahandsboenden och det blir jätteproblematiskt, det blir en ond spiral helt enkelt. Och vi har ju också sett Kronofogden visar att skulderna ökar fortfarande, jag tror 138 miljarder var något sånt. Så det är ju en tickande bomb nästan, man undrar vad utvecklingen, hur det kommer se ut nästa år också, under det här året.
Ja, ja, och sen har man tänkt att arbetslösheten också fortsätter att vara hög. Jag läste idag att den är högre än vad den har varit på 3 år. Men att Arbetsförmedlingen samtidigt säger att nu ljusnar det snart. Det kommer komma en återhämtning runt hörnet, finns det. Men den här ljusningen kommer ju aldrig. Och om folk dessutom har mindre pengar att lägga på andra saker, för de måste betala mer i hyra. Och det är 3 miljoner människor som bor i hyresrätter. Hur ska den återhämtningen ske, undrar man. Och om folk har högre hyror och inte har jobb eller har sämre jobb, så kommer det vara fler som drabbas.
Mm. Att jag,
det känns verkligen som att det är en ond spiral som är på gång.
Ja, och så signalerar Riksbanken att de inte ska sänka räntan mer. Och...
Nej, de är klara nu.
Ja, och då tycker fastighetsägarna att nu har vi så höga räntekostnader så vi kan inte gå med på lägre hyror heller. Mm. Men om vi ska borra lite mer då i det, varför det är så himla dyrt att bo, för det har ju varit dyrt, alltså både hyror och kostnaden för, även för att äga sitt boende har ju gått upp liksom stadigt under hela 2000-talet egentligen, det var ju även innan inflationschocken. Och en faktor skulle ju eventuellt kunna vara då markpriser. Och har du stött på det på något sätt som ett argument liksom från fastighetsägares sida eller så? När det gäller just, för att ofta när de bygger nya hyresrätter så är ju hyrorna väldigt höga på dem. Även för liksom lägenheter i ganska dåliga lägen eller studentlägenheter och sådär.
Mm. Nej, men just den biten har inte jag borrat något djupare i faktiskt, just markpriserna. Men det är klart att det är väldigt dyrt och det har de ju påtalat också. Och som du säger, det som byggs idag är ju, nyproduktion är ju väldigt mycket högre hyror i, jag tror i genomsnitt för en drygt 60 kvadratmeter över 13 000. Så att det är jättehöga hyror. Och snitthyran för generellt då, hyresrätten är väl 7 600 någonstans tror jag. Så det är ju bra mycket högre. Men just, jag kan inte ge något djupare eller bredare svar på just på markpriserna.
Nej. Nej, jag vet själv när jag har jobbat lite med bostadspolitik att kommuner drar in väldigt mycket pengar på just tomträttsavgifter då.
Mm.
Och att det också blir en faktor i den kommunala ekonomin. Så man har egentligen inget intresse av att markpriserna sjunker. Men bara en följdfråga på det då. Visst är det så att i nyproduktion så är hyrorna förhandlade, men de sätts enligt en marknads...
Det är presumtionshyror, precis. Så att de ska ju få liksom täckning för det kostnaderna för man bygger, vad det kostar att bygga. Så därför är de ju mycket högre. Men det här med tomträttsavgift, det är väl, har jag läst, det har varit jätteproblematiskt för bostadsrättsföreningar till exempel. De har ju höjts jättemycket, det kan vara liksom 100%. Så att det har ju många bostadsrättsföreningar att brottas med nu, har jag läst. Ja.
Om man lyssnar på vad fastighetsägarna säger själva så säger de ofta: vi kan inte bygga både billiga bostäder och bostäder med hög standard. Vi kan inte ha de här kvalitetskraven och bygga billigt. Vi kan lyssna lite här på Linda Brantemark från fastighetsbolaget Obos. Hon säger så här.
Vi kommer svårligen kunna bygga billiga bostäder om vi ska uppfylla alla de krav som både vi själva ställer men som också är lagkrav och kommuners krav på kvalitet, utförande och annat. Så jag har väldigt, väldigt svårt att se hur vi ska lyckas med just det här, att bygga billiga bostäder.
Som sagt, man kan inte, helt enkelt inte bygga billiga bostäder med ett vinstmotiv. Så att, eller har hon rätt till att börja med, tycker du?
Jag tror att det är jättesvårt att bygga billiga bostäder. Ja, jag hörde den också där i Bopool-podden. Ja, precis. Ja. Och det, som det ser ut idag så är det nog jättesvårt.
Vad beror det på då, att det inte går att bygga billigt?
Nej, men nu har det ju varit dels jättehöga byggnadskostnader och de har ju också ökat jättemycket med inflationen och efter kriget här i Ukraina och sådär. Men sen som du har nämnt tidigare med markpriser och sånt också ställer till. Och sen måste man ju få en avkastning, liksom en rimlig avkastning. Och det är ju den stora frågan nu hur man ska lösa det här. Liksom, vissa menar ju att det kanske inte går att göra utan ett produktionsstöd då för det här som vi hade.
Det som fanns tidigare.
Ja, det har funnits ett sånt tidigare. Mm.
För det är också så att om de privata fastighetsägarna väl börjar bygga så mycket så att det blir ett överskott av bostäder och priserna börjar sjunka, så måste ju måste deras kalkyl sluta gå ihop så småningom och då får de dra tillbaka och sluta bygga. Så att det finns ju liksom en självbegränsande mekanism också i att ha vinstintresset som styr fastighetsbyggandet. Jag tänkte den här idén att hela befolkningen ska ha bra bostadsstandard. Det måste ju vara en politisk idé som är ganska ny historiskt sett och som kräver att man har en ganska aktiv politik. Eller vad säger ni?
Ja, men och det är ju det som många menar saknas i Sverige. Staten har ju dragit sig undan från bostadspolitiken i, eller ja, bostadsmarknaden sedan 90-talet har inte man haft så mycket med den att göra egentligen. Så det är ju många som efterlyser ett mer statligt ansvar, framförallt Hyresgästföreningen har ju påtalat det flera gånger, att staten måste gå in och det behöver vara nationell planering och sådana saker. En grej med det här med att bygga billigare, jag tror att det var en grej som man sa i produktivitetskommissionen här, var att det skulle bli lättare att bygga seriehus. I Stockholm har ju en modell, Stockholmshusen till exempel, så man, då kan man ju få ner kostnaderna när man bygger samma liknande hela tiden, få upp en bra produktion som blir, tar kortare tid och blir billigare. Och nu skulle man kunna, enligt produktivitetskommissionens förslag, kunna göra det även om det går emot detaljplanerna. Så det kan ju vara en del i hur man kan få ner kostnaderna lite grann i alla fall.
Just det. Nej, men det var ju så i Sverige. Man införde ju då på 30-talet det man kallar för den sociala bostadspolitiken. Och sen har ju den liksom, den utvecklades ju sen under efterkrigstiden och det blev standard med badrum och allting. Men det man ofta hör från fastighetsägarna nu, det är ju att det här har gått för långt. Alltså att det är för mycket krav. Det är för stora badrum och måste man verkligen ha hiss och så vidare. Kan man ha loftgångar istället för balkonger? Kan man ha, liksom, om man lyssnar på Timbro så skulle man ju snarare skippa fönster och allting. Liksom. Ja, precis.
Ja, precis. Det är ju byggreglerna liksom, och där tvistas det väl en del om hur mycket de egentligen betyder och så. Liksom. Men det är klart, ett problem idag är att det byggs mycket för litet också. Det som inte efterfrågas helt enkelt. Det efterfrågas lite större lägenheter, efterfrågas småhus. Så jag tror inte det efterfrågas så många lägenheter utan fönster. Men och det är klart att man ska ha en god standard, det tycker nog de allra flesta.
Inte Hongkong-standard liksom.
Just det, inte, nej. Men ligger det någonting i det här med, då med att det är bra att ha krav på att det ska vara tillgängligt för alla och sådär. Men hade man inte kunnat lösa det med lite mer skräddarsydda lösningar? Att säga att det kanske inte alla lägenheter som måste ha ett gigantiskt badrum, utan ett visst antal kanske. Det räcker med att ett visst antal har lägenhet så att de som behöver ett stort badrum för att komma till, de kan få det. Kan man jobba med någon lösning där, någon kompromiss någonstans?
Ja, det skulle man väl säkert kunna göra. Att man har olika standarder som kanske inte är så liksom hälsoinskränkande, alltså liksom så farliga lägenheter på något sätt. Liksom. Men absolut ett mindre badrum och sådär, det kan man nog absolut jobba med. Det...
Mm. Men det är väl sånt som också är, kanske förändrar på marginalen, men ska man få igång den här riktiga volymen så behöver man väl att staten går in på något sätt.
Ja, byggvolymen menar du? Precis.
Ja, det är också någonting som vi har snackat mycket om i den här podden, att byggandet helt har stannat av nu sedan pandemin slog till. Har det kommit igång igen eller är det fortfarande giltigt där?
Nej, men det har, man ser en svag återhämtning. Tror Boverkets prognos är väl drygt 33 000 påbörjade lägenheter i år. Och då hade vi ju mindre, ja det var 27 000 2022 påbörjade. Så det, man ser en svag återhämtning. Men det som är att det är kanske lite för svag fortfarande. Och det kanske den kommer att vara. Boverket, enligt deras beräkning på bostadsbehovet, skulle vi behöva drygt 520 000 nya bostäder fram till 2033. Så det kan ju räkna ut då hur många som skulle behöva byggas per år. Och i år påbörjas det då omkring 33 000, 34 någonstans där.
Mm. Samtidigt har man väl skrivit ner de här prognoserna lite för att befolkningstillväxten har blivit mindre än vad man har tänkt, för att barnafödandet minskar och invandringen minskar också, eller hur ser det ut med det?
Ja, det var ju förra året då som SCB skrev ner befolkningsprognosen och då minskade man ju, man hade väl räknat på ungefär 600 000 bostäder tidigare, men man minskade det här med 77 000 bostäder då från Boverket. Men två tredjedelar av den här minskningen består ju då minskat barnafödande. Så det finns ju fortfarande ett stort behov, i alla fall i närliggande tid, av många fler bostäder.
Mm. Regeringen har ju också fått mycket kritik då för att man har låtit bostadsmarknaden kollapsa på det här sättet. Har du sett några förslag på lösningar från regeringens sida för att hjälpa till med återhämtningen?
Ja, men det var väl, dels har man ju haft de här Sverigehusen, man skulle kunna bygga hus med, det skulle vara förenklat med byggloven där om de uppfyllde vissa krav. Men jag har inte sett jättemycket som branschen efterfrågar. Vi får väl se här nu framöver vad som kommer att hända. Jag har inte något på rak arm här, vad exakta skarpa förslag för att få igång byggandet.
Nej.
Men det är ju mycket som... Många som menar att det ska bli enklare lättnader i plan- och bygglagen till exempel, PBL. För att, och de här ledprocesserna, liksom ledningstiderna behöver kortas och sådana saker. Så, ja, där, och där är man ju ganska överens, tror jag, många. Så att det är väl där man kan kanske skruva lite utan att det blir någon jättestor politisk friktion eller konflikt.
Någonting som Socialdemokraterna lyfter fram ofta är att under deras tid vid makten så hade de ett investeringsstöd för att man skulle bygga bostäder som de då skulle återinföra om de vinner valet igen. Men som jag har förstått det var det här investeringsstödet ganska så marginellt. Ingenting som påverkade särskilt mycket.
Nej, det var ju väldigt litet stöd. Jag tror det var 4 miljarder och sånt där. Då pengarna tog ju slut efter att när de var slut så var de slut. Liksom. Så det var ju liksom först i kvarn för att ansöka om det här. Men det blev ändå 30 000 bostäder som byggdes som inte hade byggts utan det här stödet då. Och de fick ju då i genomsnitt för en trea då 2 000 billigare hyra. För det ska vi komma ihåg att det fanns ju det här villkoret med ett hyrestak då. Det villkoret med ett hyrestak helt enkelt, det här investeringsstödet. Så syftet var inte bara att det skulle byggas mer, syftet var att det skulle byggas billigare också.
Mm. Okay, okay.
Och 30 000, var det då på hela tiden som det fanns det här stödet eller var det per år eller?
Ja, det var under den tiden det fanns.
Den tiden, ja.
Så det finns saker man kan göra, men om man hade velat bygga bort bostadsbristen så hade man kanske fått ha mer kraftiga åtgärder än så.
Ja.
Mm. Och det här med bostadsbristen är också, det är ju inte bara en fråga om mängden bostäder i hela landet, utan ofta är det väl väldigt geografiskt koncentrerat i vissa ställen där det är stor brist och andra ställen där det är ett stort överskott på bostäder och folk flyttar ut. Finns det, var någonstans i landet är bostadsbristen mest akut?
Stockholm, sen Göteborg skulle jag säga också. Vi pratade om det tidigare här nu om bostadsbyggandet kommer igång och handelskammaren, Västsveriges handelskammare har gjort och Stockholms också har gjort en prognos på, och då räknar man med att vi är i en mild kris nu. Alltså då har det varit den här kraftiga dippen i bostadsbyggandet, men så kommer den här svaga återhämtningen då och som kanske då kommer tillbaka på normal nivå i byggtakt 2030. Och då är det ändå, kommer det påverka deras BRP, motsvarigheten till BNP då, tillväxten i den regionen, väldigt, ja, ganska negativt i den här scenariot. Och det kommer ju påverka företagen. Och så företagen i Västra Götaland, de skriker efter liksom fler hyresrätter bland annat, för det behöver man för att få in arbetskraft. Så det, och i Stockholm likadant har man också räknat på hur den här milda krisen slår mot tillväxten och så. Så men det är väl att tänka i norr förstås, Skellefteå och vidare, där är det också jättestort underskott och behöver byggas mer för de här olika satsningarna man gör.
Trots att Northvolt har gått omkull.
Mm, ja, men det är väl precis, ja, fortfarande.
Det är andra industriföretag, ja, också där, va? Ja. Ett problem där är ju, vi har ju touchat lite på det här med kommunerna och så, men det här med kommunalt veto då, kring, jag vet just i kranskommunerna kring Stockholm och säkert även de andra storstäderna, så finns det ju ofta ett väldigt stort motstånd mot byggande, och det här liksom att få med sig då folkopinionen på att bygga fler bostäder är inte alltid så enkelt. Vad liksom, har du sett någonting i liksom resonemangen då kring hyresmarknaden, hur man liksom ska lösa den knuten så att säga? Jag vet när jag jobbade ett litet tag i Stockholms stad och i stadshuset för den socialdemokratiska ledningen där, och det finns verkligen ingenting som kan göra människor så upprörda som när det ska byggas hyresrätter nära deras villor till exempel.
För att de inte vill ha dit låginkomsttagare?
Nej, de vill inte ändra karaktären på bostadsområdet, säger man ofta. Och så.
Nej, precis. Och det kan ju detaljplanerna styra också. Man bestämmer där liksom bara hur, för typ av byggnader och hur höga och sånt det ska vara. Och det var väl också då en del som man tog upp i produktivitetskommissionen där, att man skulle kunna bygga de här seriehusen då, som jag tog upp bland annat då, utan att ta hänsyn, eller trots vad detaljplanen säger. Men absolut, det där har man ju läst mycket om att grannar har varit ute och protesterat mot att det ska byggas nya hyresrätter. Man är rädd för eller orolig över vad en förtätning kan innebära för grannskapet och närmiljön och sånt där. Men jag vet inte om det är sett så mycket just om man skulle ta bort en veto helt enkelt. Men det kanske man det kan diskutera.
Ska man vara ärlig så finns det väl ofta rasistiska motiv också i det här. Att man vill inte att området ska ändra karaktär. Inte bara rent fysiskt och arkitekturen ser ut utan även befolkningssammansättningen. Att man har mycket etniska svenskar och sen så vill man inte att invandrare ska flytta in.
Man har ju en bild av vilka det är som bor i hyresrätter också. En viss fördom om att det är låginkomsttagare, kanske de med försörjningsstöd och fattigare. Ja. Alltså så, det finns ju mycket fördomar mot det.
Men det kan ju också vara liksom själva känslan av att området förändras och man måste bygga ut skolan och det blir rörigt och det ena med det andra. Sådär. Så att, motståndet mot förändring kan ju vara väldigt stort.
Så är det också. Det är alltid jobbigt att ha en byggarbetsplats nära där man bor. Men det är lite samma problematik som med flyktingmottagandet, att det är vissa kommuner som säger tvärt nej och inte tar emot någon. Och sen så är det mindre och ofta fattigare kommuner och kommuner där det inte finns så mycket jobb, att det är där de får bo. Så att man liksom separerar arbete och bostad, att där det finns jobb finns det inga bostäder och där det finns bostäder finns det inga jobb.
Just det, det är bara uppmärksammade jag skrev om nyligen här nu, att länsstyrelserna visar på att till exempel nyanlända då, som kommer till Sverige, då har vi ju den här bosättningslagen som syftar till att de ska anvisas då till kommuner där det är ganska goda förutsättningar för att etablera sig på arbetsmarknaden. Det finns en stark arbetsmarknad och sådana möjligheter. Men då efter 3 år då så har en stor andel flyttat till och då många gånger till kommuner med högre socioekonomisk utsatthet och sämre etablering, möjlighet för etablering och sämre arbetsmarknad helt enkelt. Och det här är ju en jätteproblematik, den kopplingen arbetsmarknad och bostadsmarknad, som jag tycker inte pratas jättemycket om. Hur får vi fler folk arbete och hur ska folk jobba? Ja, men finns det ens bostäder som människor som kanske har försörjningsstöd eller de arbetslösa kan efterfråga? Jag har ju också påtalat flera gånger att det är väldigt strikta uthyrningskrav hos hyresvärdar och även ibland hos allmännyttan. Man ska ibland tjäna 3 gånger så mycket som 3 gånger mer än vad hyran är på. Och ibland även kommunala bolag räknar inte ens bostadsbidraget som en inkomst. Så det är jättesvårt och då kanske man hittar en bostadslösning i en ort där det finns så mycket möjligheter till arbete och sånt.
Mm.
Jag har ju läst att alltså folk som har haft jobb och fått flytta då efter 2 år för att då tolkar många kommuner bosättningslagen som att de inte har ansvar för att försörja för deras bostad efter det, utan då ska de hitta bostaden själv. Och det är ju i till exempel Stockholm är det ju, vet ju alla här att det är en väldigt tajt marknad.
Ja. Ja, och det är väl även, nu har vi ju pratat mycket om låginkomsttagare, men det är ju delvis även ett medelklassproblem det här, att man kan komma då vara nyutexaminerad, ha en liksom ändå en hyfsad lön, men har jättesvårt att hitta någonstans att bo. Antingen för att man inte har stått i bostadskön sedan man var liten, eller för att då blir man hänvisad till bostadsrättsmarknaden. Och det är ju, vet ju alla som har varit inne i Stockholms bostadsmarknad, att det är ju skyhöga priser där.
Mm. Ja, nej, men det känns som att det här är ju en enorm del av segregationsproblemet, att folk inte kan bo där det finns jobb. Det känns som att det finns en avvägning här mellan kommunal självbestämmande och integration. Att man, om man skulle vilja lösa integrationen så skulle man nog behöva säga att vi får ta och minska det kommunala självbestämmandet. Staten får gå in och peka lite mer med hela handen kanske, om man ska vara ärlig. Eller vad tror ni?
Jo, men det tror jag också att det skulle de behöva. Eftersom att syftet med den här bosättningslagen då till exempel är ju att man ska få in nya länder på arbetsmarknaden och etablera sig. Och det syftet uppfylls ju inte om de måste flytta sen efter 2 år. Det är ju inte så lätt att etablera sig på den korta tiden, liksom lära sig språket, hitta ett jobb och en bostad då. Men som du är inne på Elisabeth, så är det inte bara ett problem för låginkomsttagare eller nyanlända, utan också för medelklassens barn och sånt där också, som ska kunna bo kvar i städerna. Och det pekar man ju på bland annat där i ja, i Göteborg och sådär, liksom att man ska kunna bo kvar och det måste byggas fler bostäder som yngre också människor som kanske ska ut på bostadsmarknaden för första gången ska kunna efterfråga.
Ja, precis. Ja, och jag tänker också att om man liksom jämför med hur det var då under, i Sverige under efterkrigstiden så var ju lösningen då att storstäderna ofta inkorporerade mindre kommuner som hade mycket mark i sig själva då och så fyllde man dem med bostäder. Men idag är det ju en extremt känslig fråga att liksom Stockholm helt plötsligt skulle börja liksom lägga beslag på Norrtälje eller liksom delar av Nacka eller något sånt där. Nu är Nacka ganska fullbyggt, men liksom, ni förstår vad jag menar. Att där finns det ju liksom någonting som var möjligt då kanske, men som är frågan om det är möjligt idag.
Ja, jag vet inte, men absolut, det är en jättebra fråga, verkligen.
Men det finns ju vissa kommuner som är bättre än andra på att bygga hyresrätter och att hålla hyrorna ner också. Jag läste om Sundbyberg. Där har man väl haft en ganska hög byggnadstakt och inte så hög hyresökning.
Nej, precis. Det är ju en pytteliten kommun och nästan varenda kvadratmeter är ju fylld av hus. Men där har man ju också ett kommunalt bostadsbolag då, som jobbar väldigt aktivt med att renovera liksom på en lagom nivå och samtidigt bygga nya hyresrätter där man också har då olika typer av hyror. Det finns ju också sådana lösningar med liksom ungdomskontrakt och olika typer av kontrakt som man kan jobba med. Sådär. Så att det, självklart går det. Alltså finns det en politisk vilja så finns det ju verktyg som man kan jobba med.
Ja, och det pratas ju mycket om just om ja, men fler typer av sådana här kategoribostäder liksom, som är ungdomslägenheter till exempel, att det skulle vara en del av lösningen. Man inte ska behöva köa i 8-9 år för att få en bostad i Stockholm till exempel. Men och sådana här förturer då helt enkelt. Men intressant med Sundbyberg. Okay, att de har, och du tycker att de har lyckats kanske? Eller med, det låter ju bra i alla fall.
Ja, alltså det är väl både och. Det är ju också en väldigt gentrifierad kommun och väldigt, liksom, i delar väldigt dyrt ställe att bo på. Men i förhållandevis om man tänker liksom, hur det ser ut i storstadsområdena generellt så ska jag säga att de har fört en aktiv bostadspolitik.
Och de har inte lika höga hyreshöjningar som på många andra håll.
Och där, det är klart att det finns ju jag tror, ett antal kommuner som inte har någon allmännytta. Och allmännyttan är ju ett verktyg för befolkningen i den kommunen att påverka hur bostadsutvecklingen ser ut rent kostnadsmässigt och hur mycket som ska byggas. Och allmännyttan är ju det verktyg som kommunerna kan ha för att styra över det. Men sen kan det ju vara att man inte vill bygga ändå eller att man säljer ut och, som vissa kommuner har gjort, sålt ut sin allmännytta och sånt. Jag såg att Lessebo till exempel sålde ut i princip hela sin allmännytta, en liten kommun. Då bara behöll några bostäder för äldre så att det säljs ju fortfarande väldigt många bostäder.
Ja, och rivs också.
Rivs också.
Ja. Ja, och den långsiktiga trenden är ju som sagt att det minskar mängden bostäder som allmännyttan äger från 25% 1990 till vad det nu var
16%
nu. Finns det någon chans att den trenden ändras? Allmännyttan kan ju bygga mer för att komma ikapp, men finns det någon chans att allmännyttan köper upp och tar över privata bestånd och äger dem?
Nej, det vet jag faktiskt inte. Jag sett att det var väl i Stockholm som det var, jag kommer inte ihåg var i Stockholm, men då var det ju ett privat som sålde några hundra lägenheter till om det var familjebostäder, men något allmännyttigt bolag här i alla fall. Så det har ju hänt. Det kan ju vara att lägenheterna står utan att de blir uthyrda och det blir dyrt för fastighetsägaren. Då kan man ju sälja till de kommunala som kanske kan justera hyresnivån eller något sånt där på något sätt. Och det är ju viktigt att även allmännyttan bygger ju dyrt och jag tror att det är en fråga som behöver pratas mer om och som många lyfter när jag pratar med dem. Att lösningen är inte bara att bygga hur mycket som helst utan lösningen är att bygga rätt typ av bostäder. Det som efterfrågas är ju billigare lägenheter, det är småhus, det är andra typer av bostäder än mycket av det som byggs idag. Så jag tror att det är någonting som kanske behöver diskuteras mer i politiken bland annat. Liksom, vad är det för typ av bostäder vi bygger? Vi kan inte bara titta på kvantiteten. Liksom.
Just det. Om man blickar lite framåt nu med hyrorna, hur de kommer utvecklas. Vi hade ju 5% ökning förra året, 5% det här året antagligen. Är den här pucken, är den borta sen? Är det liksom en eftersläpning av pandemin och att vi inte kommer se lika mycket höga hyreshöjningar nästa år och åren efter det, eller vad tror du om det?
Jag vet inte. Fastighetsägarna har ju sagt att de inte är särskilt nöjda även med efter skiljemannens beslut nu. Tycker fortfarande att det är för låga höjningar, och de har ju legat på i princip alla skiljemäns beslut har legat på över 5%. Och nu såg jag någon som sa att ja, vi måste kanske gå ut ännu tidigare år med, så de kanske påkallar förhandlingar snart igen, så då får vi se vad. Men sen har vi också några flerårsöverenskommelser där man kanske har sagt att vi höjer 4,6 i år, 3,5 nästa år. Och det kanske blir så att de som ska förhandlas i år blir lägre än 3,5, men det finns ju samtidigt en förutsägbarhet då hos hyresgästerna som har hyresvärdar som har kommit överens om de här flerårsöverenskommelserna. Det kan ju vara positivt på det sättet, men det är svårt för mig att säga.
Vi får återkomma till den frågan. Det är definitivt en fråga som vi här på Startupresterna ska fortsätta följa. Och vi tänkte också titta på den här marknadshyror så småningom också, kanske ha en debatt om det för att verkligen ta reda på vad det finns för argument för och emot och sådär. Men tack så hemskt mycket, Olle Bergvall.
Tack själv. Kul att vara här.
Och tack Elisabeth. Och
tack själv.
Tack alla som har lyssnat. Ni har lyssnat på Startupresterna, en podd från Aftonbladets ledarsida producerad av tankesmedjan Katalys.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.